Hej och välkomna till avsnitt 1310 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska göra en av våra sedvanliga uppdateringar om det senaste som hänt i USA. Och ja, vi kör lite respektive punkter. Du kan börja.
Ja, vi har pratat om det här republikanska representanthusmedlemmen från Utah, Burgess Owens. Han är en svart, han var före detta amerikansk fotbollsstjärna i NFL. I alla fall, han är republikansk. Han är republikan från Utah och sitter i representanthuset. Han i alla fall, det här visar hur vansinnigt vänsterliberalerna är. Så han är kritisk till det här woke och det här woke culture och cancel culture och allt det där. Så han är öppen kritisk om det. Så nu var det i alla fall en vänsterliberal tidning som kopplade ihop honom med Ku Klux Klan. Att han är Ku Klux Klan-medlem. Och det visar bara hur otroligt vansinnigt det är. Att det är precis som Sverigedemokrater, ungefär som Hanif Bali i Sverige då, som är för iranier tror jag. Han blir liksom nazistförklarad ungefär. Alltså, det är så himla galet alltihopa. Det här är fullständigt galet tror jag det blir.
Och det här är alltså en av de mest kända svarta idrottsstjärnorna i USA, eller hur?
Ja visst, i princip alla vet vem han är. Och det blir så konstigt bara att så fort, om han hade varit vänsterliberal istället hade de hyllat honom. Men han är liksom citattecken fel parti och har fel åsikter. Och då gäller det, då är han Ku Klux Klan helt plötsligt.
Ja, fortsätt.
Ja, vi nämnde också förra podden att Joe Biden skulle hålla kvar det här taket på 15 000 flyktingar. Men pressen från vänsterliberalerna har nu kommit och Biden har ändrat sig och sagt att han behöver höja taket istället.
Okej.
Så att det visar liksom vart Biden står, att det räcker att vänsterliberaler trycker på så får de honom dit han vill. Så att taket, det är ingen riktigt som vet hur mycket taket kommer att bli, men det kommer att bli betydligt högre än 15 000 i alla fall. Det är ingen snack om det. Biden skyller på att trycket vid gränsen vid Mexiko är för stort och därför måste han höja taket. Det Biden inte begriper är att flyktingarna, du nämnde lite om det, flyktingarna som tas in då, det är de här humanitära flyktingarna från som FN då har, vad ska man säga, designerat som humanitära flyktingar. Så Biden vill börja designera, vad ska man säga, de som försöker hoppa över gränsen som flyktingar nu, så att det blir lite grann som Sverige då helt plötsligt. Det är helt vansinnigt alltså.
Ja, det är verkligen vansinnigt, och då kan jag ta nästa ämne, och det är att en av mina favoritpresidenter är George W. Bush. Han var så president mellan 2001 och 2009, och han är ju väldigt tystlåten, han gör inga intervjuer och så, men han gjorde ett undantag nu. Han var med på CBS This Morning igår, och han pratade då om, ja, dels om Holland tavlor och sådär. Han var inspirerad av Winston Churchill, så han målar tavlor, och de har ju sin ranch i Crawford i Texas, han och hans hustru Laura Bush. Och sen pratar han ganska mycket om invandringsdebatten då. George W. Bush ville ju på sin tid se en immigrationsreform där man inte gav amnesti till illegala, men likväl skapade en path to citizenship för liksom ändå, ja, en process för att ändå kunna liksom stanna kvar i landet även om du är där illegal. Och det gäller då främst de som har bott där i flera generationer och som är liksom i princip amerikaner i alla avseenden utom på pappret. Men ja, sen pratar han lite grann om Donald Trump. Han tyckte att Donald Trump var, ja, burdus och sådär. Och som sagt, alltså, jag tyckte att Bush var väldigt bra och jag gillar honom. Hans karaktär var fantastisk och jag har otroligt stor respekt för Bush. Men han och de här andra som pratar om det här fortfarande, de inser inte problematiken, alltså vidden av problemen med den här massinvandringen från Latinamerika. Nu, jag menar, ett land som USA kan inte ta emot så här många. Det är liksom, det funkar inte helt enkelt. Och jag på sistone har ju läst ganska mycket amerikansk historia, det har jag alltid gjort, men USA grundades ju av en orsak, alltså av engelsmän. Och engelsmän då på 1600-talet när man kom till Amerika, det var människor som trodde på individuell frihet, de trodde på att jag ska bruka min mark, jag ska bygga mitt gods, jag ska liksom ut på äventyr och sådär. Och spanjorer, de här som levde i Sydamerika, de hade inte den mentaliteten. Och det som nu händer med en massinvandring, det är att man får ju också den här latinamerikanska mentaliteten till USA. Och det är såklart inte alls bara dåligt, absolut inte, men det finns ändå ett problem när det kommer så här otroligt många som det gör. Och ja, jag tror att risken finns att den amerikanska identiteten förändras om man inte liksom börjar tänka på det här på allvar.
Ja, det är lite grann som att det finns en anledning till att det är Grekland som måste räddas med ekonomin och inte Tyskland till exempel. Jag menar, det är skillnad på greker och tyskar för att jämföra någonting med Europa, va? Så att om man ska prata om vilka som kanske är mest effektiva att arbeta och så vidare, då väljer man nog tyskar över greker till exempel. Och det är lite grann som här i USA, att latinamerikaner jobbar skiten ur sig, de jobbar hårt och så vidare, va? Men att det finns saker och ting som de tar lite siester, och det är en annan kultur helt enkelt. Man ser saker på ett annat sätt, och det är precis som Sydeuropa gentemot Nordeuropa i Sverige, va?
Mm.
Och det är någonting som man måste ta hänsyn till. Ett par saker du nämnde om Bush jag bara tänkte nämna. Nummer ett är att personerna man pratar om, det är de så kallade dreamers som kom hit som unga barn. Man kanske kom hit som en tvååring och blev insmugglad över gränsen. Nu är man kanske 35, men man är fortfarande inte medborgare. Man har fortfarande inte ett uppehållstillstånd ens i USA. Så det är de så kallade dreamers som kommer hit. Och nummer två, jag tänkte också nämna att Bush sa, jag vet inte om du nämnde det, jag tror inte det, men han sa i alla fall att det ska finnas något form av path to citizenship, men också måste man, men det är också svårt att skapa någonting som är rättvist, för att det liksom blir inte rättvist om man delar ut medborgarskap till folk som har kommit över gränsen illegalt. Så jag tror att han verkar, vad ska man säga, han verkar vara på det klara med att det här är svårt, det är så kallat conundrum. Det här är ju svårt, för han verkar vara på det klara med att man, jag menar, man kan vara 35 år här och inte vara medborgare eller inte ha ens ett uppehållstillstånd för att man blir insmugglad över gränsen när man var 3 dagar gammal. Men samtidigt så inser han också att det är orättvist mot människor som kommer hit lagligt och vill söka medborgarskap. Så att problemet är inte enkelt.
Nej, han försöker ju gå balansgång. Han är ju inte som demokraterna, men jag anser likväl att alltså, det behövs tyvärr en tuff politik som det är nu. Alltså, jag menar, desto större problem, desto hårdare motåtgärder. Tyvärr är det så.
Ja visst, och det är också det här med rättvisa och orättvisa då. Människor, det tog mig, bara för att jämföra, det tog mig, hur många år då? 17-18 år för att bli medborgare i USA.
Mm.
Och då, jag gick den legala vägen. Då tycker man att det är ju inte rättvist mot människor som väntar i åratal, vissa måste vänta i flera decennier. För om du bor till exempel i Filippinerna, då måste du vänta i 30 år innan du kan få ett uppehållstillstånd i USA. Det är oerhört långa väntetider, va? Du får inte ens komma in i USA. Så att det är lite grann att människor som slinker över gränsen och slunker över gränsen på ett eller annat sätt ska då få medborgarskap, medan människor som då vill göra det på rätt sätt, de blir nekade och får vänta i 30 år. Och då är frågan hur rättvist är det egentligen?
Nej, precis. Har du något mer?
Ja, Joe Biden, på tal av honom igen, han slänger ju sig grodor titt som tätt. Han kastar ju sig en ny groda häromdagen. Det är väl ingen större grej, men det bara visar att Bidens hjärna inte funkar som den borde. Det här golftävlingen, den kända golftävlingen som heter Masters, som spelas i Augusta i Georgia varje år. Det var en japansk man, japan som vann den tävlingen. Och Biden hänvisade till den japanen som vann, det var en japansk pojke som vann tävlingen när han var vuxen man. Det är liksom, det blir ganska komiskt, va? Det är synd, va? Man kallar inte vuxen man för en pojke. Japansk pojke vann. Det blir inte så, va? Men det kanske var att Biden är ju då med i någon slags vänsterlig, han har fått den där, vad ska man säga, en inspirerad av vänsterliberalerna i Sverige som kallar 40-åriga afghanska män för pojkar.
Eller så, ja, men han är ju rätt gammal själv, så nu vet jag inte hur gammal den här golfspelaren var, men han är väl i alla fall kanske hälften av Bidens ålder, så att det precis kanske var en pojke för Biden, jag vet inte.
Ja. Jo visst, men det blir just det här pinsamma, att Biden liksom, det bara slinker ur roliga saker ur truten hela tiden, va? Mm. Och jag tänkte också bara nämna snabbt att Kamala Harris har nu varit chef över, hon är då den högsta chefen nu som är tillsatt för gränsen då mot Mexiko då, för att försöka reda ut det där. Och hon har inte haft en presskonferens nu på 27 eller 28 dagar någonting. Hon har inte sagt ett ord. Och hon har inte besökt gränsen på de 27-28 dagarna sedan hon blev chef för gränsen. Och det visar ju hur, vad ska man säga, frånvarande de är. De pratar inte med pressen, de pratar inte med allmänheten och de besöker inte ens krisområdet. Men Biden, i alla fall Joe Biden, har nu äntligen använt ordet kris. Han erkände för första gången att det var en kris. Det är en kris vid gränsen. Så att om han gjorde det medvetet eller om det bara slank ut truten, det vet jag inte. Men han har använt ordet kris i alla fall nu, så det har väl gått lite framåt kanske.
Ja, och vi kan se också att Kamala Harris, nu hennes problem nu, alltså hennes strategi är ju på något sätt att man ska ge pengar till de här länderna i Latin- och Sydamerika som skickar, eller skickar, men alltså där de här massinvandringens tågen kommer ifrån. Men nu har man kommit fram till att många av de här regeringarna är korrupta och vissa är till och med fiender till USA, och då kan man ju inte ge pengar till dem. Så att nu försöker man klura ut, hur ska man kunna ge pengar till folket? Jag menar, det blir, alltså, snacka om att slå knut på sig själva istället för bara liksom slå upp den där muren och säga stopp.
Precis, och då USA har gett så mycket pengar till precis de där vi pratar om, Guatemala, El Salvador, Honduras och så vidare och så vidare. USA har gett så mycket pengar och under många år och trott samma sak, att om vi bara hjälper till med pengar och bygger upp deras länder, så kommer de inte behöva, vad ska man säga, promenera till USA längre. Men det funkar inte så, därför att Guatemala kommer aldrig att bli lika, vad ska man säga, välståndigt som USA. Det kommer aldrig, det spelar ingen roll hur mycket pengar du pumpar i, och som du nämnde, korruptionen är så enorm så du kan inte ge pengar till staten. Ska de då skicka ner Kamala Harris med en stor plånbok och dela ut dollarsedlar på gatan till människor ungefär? Det är det frågan om till sist, va? Därför att du kan inte ge dem till lokalpolitikerna, för de är också korrupta. Alla politiker är så extremt korrupta. Det enda sättet att lösa korruptionen på, det är att du bokstavligen har en kö med miljontals människor som du delar ut pengar till varje dag, i princip. Det är liksom, så att rent praktiskt sett, det går inte att lösa det här problemet på de sättet som vänsterliberal inbillar sig, va? Att man ska hjälpa till att bygga upp länderna, va? Det enda sättet är att helt enkelt bara stoppa. Man kan ju inte, man kanske ska hjälpa till lite grann, men å andra sidan, varför är det USA:s, varför är det Sveriges ansvar att liksom rädda resten av världen ungefär? Varför är det vårt ansvar när de länderna är så oerhört korrupta och liksom när det bara är massa bråk och krig och konflikter där? Varför är det västvärldens, vad ska man säga, ansvar att reda ut allt det eller ta emot alla flyktingar?
Nej, det är en väldigt bra fråga.
Vi som inte ens skapar det där till Sverige, framförallt Sverige, USA vill med att skapa en hel del skit, det kan man väl erkänna, men Sverige gör ju inte det, så att man måste väl till sist att vi kan bara göra så mycket.
Ja, så är det. Sen håller jag inte med om att USA skapar en massa skit, men liksom, ja. men likväl, alltså, ja, ska vi gå vidare till nästa ämne, eller har du mer om invandring?
Nej. Det var nog det på det.
Ja, för nästa ämne i så fall tycker jag det borde bli, alltså det här med som hände med, det har ju varit en del tragiska, ska sägas, polisskjutningar i USA nu, och det är väldigt många upplopp, och Chris Cuomo som jobbar på CNN och som alltså är lillebror till den här skandalomsusande Andrew Cuomo, guvernören. Chris Cuomo, han har sagt att liksom nu krävs det polisreform, och vi vet att det händer ingenting, men när vita människors barn skjuts, då kommer det hända någonting. Alltså väldigt så här, han menar verkligen att det här beror på att inget görs och inget händer, det beror på att vita barn inte blir skjutna, och det är ju så otroligt korkat att det är svårt att kommentera, men jag tänkte vi kan börja där så kan vi prata om några av de här sakerna som hänt nu.
Precis, det är alltså, han sitter nu och håller tummarna på att massa vita barn ska skjutas. Var det 90% av morden i USA, jag har sagt det förut med, är svarta som skjuter svarta i svarta getton över droger. Det är så situationen är, va? Och det som vänsterliberal media inklusive CNN, inklusive Chris Cuomo från CNN gör är att de totalt vänder ryggen till de morden, att svarta mördar svarta. Black Lives Matter struntar i att svarta mördar svarta. Så Chris Cuomo, den han kan peka finger på, det är sig själv. Om han vill börja hjälpa svarta och liksom minska mord och så vidare, va, då måste han åka in i svarta getton och försöka hjälpa till att stoppa morden där svarta mördar svarta i getton över droger. Där är någonting, men det vägrar de att göra därför att de är så livrädda för att då är det rasism ungefär. Så man vänder ryggen till det och låter svarta mördas kors och tvärs av andra svarta. Och det är för mig den verkliga rasismen, att man tillåter det, liksom helt, att det är helt okej. Okay. Det är för mig rasismen, att man skiter i det.
Ja, men det har ju varit några skjutningar nu där svarta har dött, och vi pratar om dem. Några nämnde vi i förra podden, och det var den här 13-åringen, och det var en till person, en 20-åring i en bil, och det har varit en stycken som ändå har dött, och det har varit tragiskt. Och parallellt med det här som sker, och så är det ju rättegång idag mot polismannen som höll fast George Floyd när han dog, Derek Chauvin, och där rättegången är, vi kan nog få ett domslut kanske till och med den här veckan, vem vet. Men ja, det är en intressant rättegång. Men hur som helst, alltså, det här har väckt liv igen till Black Lives Matter, och det är nya protester i USA. Inte sant?
Jajamän, jag ser att de i både Minnesota, Minneapolis och i Portland, jag tror i Minnesota arresteras i natten i söndagen, var det 100 personer typ, och i Portland var det dussintals också rapporterades. Så där är ju total kaos. New York, polisen i New York, flera polismän, eller kvinnor nu var polispersoner i New York, mobben och kasta Molotovs cocktail och slängde kemikalier på poliserna i ansiktet, så att det liksom är i fullt krig nu, alltså mellan poliser och mobbar.
Ja, och jag menar, det här visar också, jag menar, vi pratade lite grann tidigare, jag vill inte dra här för långt, absolut inte, men alltså det här med när vi pratar om Latinamerika, så att det är människor med en viss liksom ideologi och identitet som förändrar det amerikanska, så man kan ändå säga att det gäller även de här Black Lives Matter-grupperna, inte alla svarta såklart, men Black Lives Matter är ju svarta liksom. Jag menar, de har en helt annan syn på USA än normala vanliga amerikaner. De ser verkligen USA som en förtryckarstat, och poliserna är de yttersta liksom stormtrupperna i den här fascist kommunistiska förtryckarstaten. Och det är farligt och det är allvarligt när man har en stor andel av befolkningen som ser saken så. Sen om det vore sant det de hävdade, då vore det såklart extremt. Då skulle befoglig kritik riktas mot staten. Men jag menar, de hittar på. Alltså det här är marxister som hittar på saker, och de här dödsskjutningarna av svarta är ju tragiska, men alltså det beror inte på rasism skulle jag hävda. Det beror inte på att polisen hatar svarta och ut och ska skjuta dem. Det är, nej.
Visst. Jag tänkte också bara nämna på dig det här, du vet vem Maxine Waters är. Hon är kongressledamot för Kalifornien. Hon har ju gått ut öppet och sagt, precis, svart kvinna. Hon gick ut öppet nu bara för ett par dagar sedan och sa att hon börjar hetsa på nu människor att i princip börja inbördeskriget nu. Det här är i samband då med den här Derek Chauvin som då är den här polisens åtal. Alltså de, hon sa ut att förbereder nu för en konflikt och inbördeskrig ungefär, börjar hon hetsa på. Så att hon är ju känd för att försöka hetsa upp stämningen då och trappa upp det här våldet då. Så att hon är ju en sån som då, vad ska man säga, använder sig av de här konflikterna nu för att hetsa på och trappa upp våldet ännu mer. Och på tal om här Black Lives Matter, det här är väldigt intressant egentligen. Om du minns vem den här Breonna Taylor var. Hon blev skjuten av polisen i Louisville när de skulle arrestera hennes pojkvän när de bröt sig in. Så att i alla fall det var en polisskjutning, hon blev ihjälskjuten i alla fall. Och hennes mamma, hon är svart, var en svart ung kvinna. Hennes mamma i alla fall har gått ut och gav stenhårt kritik till Black Lives Matter. Kritiserar Black Lives Matter. För att alldeles ett par dagar efter, det visar att en av de här, och vi har pratat om det förut också, en av de här ledarna för Black Lives Matter har ju spenderat $3.2 miljoner för att köpa 4, tror jag, stora fina hus i Kalifornien, runt om i USA, bland annat ett i Los Angeles för $1.5 miljon. Så i alla fall Breonna Taylors mamma då gick ut och sa rakt ut att Black Lives Matter är ju en fraud, med andra ord, jag vet inte vad det är på svenska. Fraud, man liksom, det är korruption av alltihop, ja. Alltså. Hon kritiserar Black Lives Matter för att vara extremt korrumperat, att de snackar bara massa marxism och så vidare, att de är egentligen bara ute efter pengar, utnyttjar det här för pengarnas skull bara, att de drar nytta av det. Och det visar ju då att en svart mamma vars unga dotter blev ihjälskjuten av polisen, att hon kritiserar Black Lives Matter på grund av att de, vad ska man säga, utnyttjar det här för pengarnas skull. Det visar då att det ligger mycket sanning i det, om man säger så.
Mm. Ja, men definitivt. Jag menar, om vi tar George Floyds familj, de har ju fått alltså flera miljoner av Minneapolis av liksom olika myndigheter för att George Floyd varit dödad. Men man kan fråga sig då, utan att jag kan, alltså jag känner inte den familjen, men jag menar, vart fanns de för honom när han hade det som svårast? Det känns inte som att de var där och hjälpte honom med droger eller något sånt där, utan att han var en loner som traskade omkring och knarkade, och hans familj brydde sig inte. Sen när han dog så vart han liksom, då vart han viktig för dem, för då kunde de känna på det. Nu är jag cynisk kanske, jag vet inte, men
jo visst funkar det ju så där. Och många av de här som blir skjutna av poliserna då, många av personerna som blir skjutna av poliserna, vissa, i alla fall vissa, har kanske då, de är drogpåverkade, de är alkoholpåverkade, drogpåverkade, de har mentala problem, de kanske visar våldsamma tendenser med, va, men de blir skjutna av polisen därför att de har visat våldsamma tendenser, de kanske är på droger och så vidare. Och precis som du säger, familjerna säger att han behövde ju hjälp, han var ju på droger, han var ju, hade ju alkoholism. Men det som du säger, va, okej, om han behövde hjälp och han var på droger och var alkoholist och allt vad det nu är, vart var ni i familjen, varför hjälpte ni inte honom innan polisen anlände? Varför kom polisen? Om ni hade brytt er om den personen från början, då hade ni hjälpt den personen så att han kunde sluta med droger och alkohol. Då hade ju liksom aldrig polisen behövt bli inblandad i det här. Och någon hade aldrig behövt bli skjuten, va? Mm. Så det slutar alltid med att man försvarar, vad ska man säga, personen så fort, vad ska man säga, så när de blir skjutna. Då helt plötsligt, som det nämner sig, då duger den där personen plötsligt. Men innan personen då blir skjuten, då struntar ju alla de här nära och kära som de påstår sig vara i den personen. Då får de vara hur mycket drogmissbrukare som helst. Det skiter ju alla i.
Mm. Ja, precis. Ja, och det här kan ju föra oss vidare lite grann till den här vapendebatten också, för det har ju varit dels de här polisskjutningarna, men sen har det också varit den här tragiska skjutningen vid FedEx, där 8 personer var dödade och gärningsmannen sköt sig själv. Och Joe Biden, han pratade lite grann, han har försökt liksom få till lite tuffare vapenlagar och fatta några exekutiva beslut och så. Han sa att this has to end, it's a national embarrassment, sa han när, ja, på en presskonferens då tillsammans med Japans premiärminister, som för övrigt besöker USA just nu. Och ja, Liksom, det här, det blir ju alltid så här efter skjutningar, alltså demokraterna vill hårda vapenlagar och nu har många republikaner, de har satt sig helt på tvärs och Nebraska, Nebraskas guvernör Pete Ricketts heter han, han har sagt att Nebraska är nu en Second Amendment sanctuary, alltså en liksom fristat för the Second Amendment, rätten att bära vapen. Och han säger att vår delstat, vi vet vad som står i konstitutionen, vi har rätt att bära vapen och om det federala regeringen försöker liksom sätta käppar i hjulen för det så kommer vi att motsätta oss det. Så att han har tagit tydligt ton nu mot Joe Biden och mot demokraterna och deras iver att förbjuda vapen. Jag tror inte han är ensam, men han är den senaste att, liksom, att driva den här politiken.
Ja, och jag minns inte, jag tror jag kanske har helt fel, men jag har för mig att Arizona är också en Second Amendment sanctuary state. Och så det finns ett par till, det finns många kommuner runt om i USA som också har gjort det. Så man kan göra det dels på delstatsnivå men även på kommunal nivå. Jag vet att det finns väldigt många kommuner runt om i USA som har gjort sig själva till, vad ska man säga, en beskyddare av Second Amendment helt enkelt, va? Så att ju mer vänsterliberalerna börjar bråka mot vapen, desto fler kommer konservativa republikanska delstater och kommuner skydda Second Amendment helt enkelt. Man gör raka motsatsen, va?
Ja, precis. Ja, något annat?
Ja, du vet, Kalifornien är ju helt, mer eller mindre galet i sin vänsterliberala politik. Så att han som är sheriff, minns inte hans namn, men han som är sheriff för Los Angeles County i alla fall. Han är ju Los Angeles är en sanctuary city där man har massa brott. Det begås hur mycket brott som helst, det är mycket hemlöshet. Los Angeles har ju då, man skär ner på poliserna. Man ska liksom, man, det blir som i Sverige, man bryr sig om gärningsmän, man struntar i offer, va? Allt det där. Så det är lite grann som i Sverige. Så att han som i alla fall sheriff för Los Angeles County har rakt ut och sagt att han har inte, kan inte längre ha en relation med en professionell relation längre med district attorney, han som är då justitieminister för området. Därför att han säger att district attorney helt enkelt, det är liksom hans policies, deras politik är så galen att det funkar inte längre, va? Så jag kan inte längre, jag vill inte ha något med honom att göra längre. Så att med andra ord att när sheriffen, när, vad ska man säga, chefen för inte polismyndighet, men chefen för, vad ska man säga, säkerhetstjänsterna i ett län inte längre pratar med åklagaren i länet, då är det ju ett problem. Va? Därför att de är helt stick i stäv med hur om politiken och hur den ska drivas för att göra, ja, för att och förebygga brott. Och jag såg också, jag tänkte också nämna, samma sker i vad var det nu, Philadelphia. Jag tror vi pratade om det för ett tag sedan. Om Philadelphia. Minns inte exakt vad kontext det var, men det var väl han som var district attorney där med, hade väl varit någon halvgalning som vänsterliberal som inte längre skulle börja åtala folk för brott eller nu var. Jag minns inte exakt, vi hade en konversation om just det i alla fall.
Ja, det låter bekant.
Jajamän, jag minns inte detaljerna, men i alla fall det var det också nu att jag får komma tillbaka till det. Jag bläddrar här för att hitta vad det var, men det var i alla fall.
Jag kan säga att den här county sheriffen i Los Angeles, han heter Alex Villanueva, heter han i alla fall.
Ja. Jo, så här var det nu. Brottsoffer, inte brottsoffer, familjer har börjat gå tillsammans nu i Philadelphia. För det mördas ju folk korset färs i Philadelphia, och Philadelphia skiter ju i det. Det är en vänsterliberal delstat. Och han som är district attorney, han struntar i fullständigt det också, verkar det som, utan det är mord okej för honom. Men i alla fall så familjerna nu har börjat bilda, vad ska man säga, börjat göra hårda påtryckningar på familjerna vars familjemedlemmar har blivit mördade i Philadelphia, och många av dem är svarta faktiskt, har gått samman nu och helt enkelt börjat sätta press på att han måste bli sparkad. Att district attorney i Philadelphia måste bli sparkad nu, därför att han helt enkelt gör inte sitt jobb. Han bara låter folk bli mördade korset tvärs, och han verkar inte bry sig.
Ja.
Och jag nämnde också, bara på tal om polis, bara riktigt snabbt. Jag nämnde att polisen i New York blev då attackerad av Molotovs cocktails och kemikalier. Och poliser i Sacramento, det är Kalifornien, huvudstaden Kalifornien, Sacramento i norra Kalifornien, blev också attackerade av en mobb och hamnade på akuten i sjukhus därför att de kastade syre på polisen med. Så att man började attackera polisen runt om i USA för att försöka skada dem. Och det är, snart kommer de att försöka mörda dem. Men det är bara nästa steg vid att folk börjar skjuta mot poliserna. Ja, men det gör man ju då och då, men att det kommer att bli mer och mer vanligt att poliserna skjuts på.
Och vi såg ju förra sommaren hur många poliser, alltså många förtidspensionerade sig, många sa upp sig. Jag menar, fortsätter det här, jag menar, då kommer ju ingen att vilja bli polis. Och jag menar, så att det gäller, och då kommer laglösheten att liksom bli ännu mer liksom brus. Så jag menar, nu gäller det för politiker och för myndigheter och för alla att verkligen vara tydliga med att vi står på polisens sida. Det spelar ingen roll om det blir någon svart som skjuts ibland av fel anledningar, beklagligt, och vi ska göra allt för att stoppa det. Men alltså, vi kommer aldrig att låta liksom en pöbel köra över polismakten. Politiker Visst. Måste kunna säga det.
Och det är också viktigt att nämna att det är inte bara svarta som skjuts av polisen, det är även vita. Men skillnaden är att en vit skjuts av polisen på precis samma omständigheter som en svart skjuts av polisen, det rapporteras aldrig. Det får ingen uppmärksamhet överhuvudtaget. Så att det är bara värt att nämna det, att vita skjuts också. Antalet vita, det är väl kanske färre per capita, men antalet vita som skjuts av polisen är betydligt fler än antalet svarta i absoluta nummer. Mm. Men det är faktiskt så. Men det är ingen som rapporterar om det, är ingen som bryr sig, därför att vita, liksom, vita män, om en vit man blir skjuten av polisen, det är liksom, de är bara värdelösa. Media anser att vita män är värdelösa, så det blev bara bra att en vit man blir skjuten. Det blir en vit man färre ungefär.
Ja, det är så sjukt att det blir så.
Ungefär så det funkar i USA nu, tyvärr.
Ja. Lite så i Sverige också, lite grann i alla fall. Så att, ja. Ja, just det. Har vi något mer?
Nej, det var min lista för idag.
Ja, men samma här. Okej, men tack Björn.
Ja, ha det gött.
Det var avsnitt 1310 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd gärna podden med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.